Så kraften som Paulus ber att Efesierna ska få uppleva är kraften som var verksam när Gud själv uppväckte Kristus från de döda. Så det är en kraft som är starkare än döden som Paulus ber om att vi ska få erfara. Och det andra är att det är en personlig kraft. Jag tror ibland att vi är så färgade av våran kultur, vi som kristna, att vi ibland tänker på Guds kraft som lite så här, ja men Star Wars liknande. Det finns en kraft som jag liksom kan dippa in i när jag behöver lite extra skjuts i min vardag, eller att Guds kraft är lite som Red Bull som jag kan ta för att liksom få lite extra kraft för att klara min vardag. Men den kraften som Paulus ber om är just en kraft genom anden, genom den helige ande i den inre människan. Så vad det betyder är att det är Guds personliga närvaro som han ber, som ska vara hos oss och stärka oss när vi inte har egen kraft. Så den kraften som var verksam när Jesus uppstod från de döda, när Gud skapar världen och så vidare, ber Paulus Gud om att den ska vara personligen närvarande i oss genom den helige ande. Så en mäktig kraft, en personlig kraft och en kraft i vår inre människa. Paulus specificerar här att han vill att de ska uppleva det här i deras inre människa. Och det är ett tema eller koncept som finns i Bibeln, och det betyder egentligen våra liksom själva navet av vilka vi är. Så de vi är innerst inne liksom, det är ganska nära konceptet hjärta som man pratar om i Bibeln. Så när vi pratar om att liksom någonting händer i våra hjärtan, så är inte det bara ett känslomässigt centrum, inte bara ett psykologiskt centrum, utan själva centrum för vilka vi är moraliskt och etiskt. Paulus utvecklade, jag ska bara läsa några rader från andra Korinthierbrevet, kapitel 4, där han bara lägger ut det här lite tydligare än vad han gör här. Där säger han så här, han har haft ett resonemang kring hur jobbigt han har det på olika sätt, men så säger han så här: därför ger vi inte upp, det är vers 16 här. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Precis samma ord som han använder i Efesierbrevet. Och sen fortsätter han: vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder oss åt en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och vara för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Så där gör Paulus den här distinktionen mellan inre och yttre. Och det som är anmärkningsvärt här bland annat är just hur Paulus beskriver den här kraften som att den kickar igång när vår yttre människa bryts ner. Så när Paulus får utstå förföljelse, svält, han går naken, han är hungrig, det är då kraften förnyar honom dag för dag. Så det är en mäktig kraft, en personlig kraft, en kraft i våran inre människa. Och Paulus hintar om det här i andra Korinthierbrevet, om att det är en paradoxal kraft. Just att han pratar om att förnyelsen i hans inre människa händer när han bryts ner till det yttre. Och klimaxet i hans resonemang kring det här kommer i kapitel 12, när han beskriver att han blir utsatt för någonting som vi inte riktigt vet vad det är, som han kallar för en törntagg i köttet. Där han till slut säger att det är i svagheten som kraften blir allra störst. Så det är en paradoxal kraft. Och jag bara fick en bild när jag tänkte på den här predikan och på kraften som Paulus pratade om. Nästan att man tänker sig att Gud är i himlen och ska lansera sin frälsningsplan. Och så säger han att nu kommer jag visa min makt här för människorna på jorden. Och att man tänker att England tänker att ja, men då skickar vi in en liksom mega armé som bara liksom gör jobbet. Liksom. Någon så här himmelskt liksom Navy Seals team. Men Gud säger, nej, jag tänkte mer så här. Att den evigt födde sonen ska bli ett skrikande barn i Betlehem och ska bäras av en tonårsmamma. Och han ska uppvisa min kraft genom att svettas blod i ångest i ett seman. Och han ska visa min kraft genom att dö på ett kors innan han uppstår. Och när apostlarna sen ska sprida budskapet om honom så kommer alla i princip bli förföljda. Och de flesta kommer att dö när de gör det. Det är så jag visar min kraft. Och jag tänker att det är värt att stanna upp vid det. För Guds kraft visas inte alltid exakt som vi vill. Inte exakt i enlighet med våra tidsramar. Inte exakt som vi förväntar oss. Så det är en mäktig kraft. Men det är också en paradoxal kraft. Som verkar när inte vi alltid förstår hur och när den verkar. En liten detalj bara också är här att Paulus själv skriver det här när han sitter fängslad. Det är också där tänker man att hur kan det vara Guds vilja? Men Paulus pratar om det att han är liksom en fånge för Kristus. Och sen pratar Paulus här om att det är en kraft till förändring. Paulus beskriver också här att han vill att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan. Och jag tror att det här med kraften hänger ihop med att han vill att Kristus ska bo i våra hjärtan. Och vad betyder egentligen det? Gör inte Jesus det redan i alla som är troende? Jo, det stämmer. Men här är nog Paulus ute efter någonting annat. Ordet som han använder här är liksom lite starkare än att bara vara i någons hjärta. Utan det är mer som slår ner pålarna och bo i hjärtat liksom. Jag vet när jag förberedde mig här så var det en teolog som beskrev det här konceptet lite som när han och hans fru köpte hus. Att de köpte ett hus som var väldigt nedgånget. Det var till och med liksom hundbajs inuti huset för de hade inte rastat hundarna ordentligt. Och de behövde ju städa, de behövde renovera. Och successivt liksom så började det här bli deras hem. Deras konst hänger på väggarna, deras möbler står i rummen. Det är rent och fint och efter kanske årtionden där så känner de att det är vårat hem. De äger ju inte huset mer i början än i slutet. Men deras karaktärsegenskaper har börjat smitta av sig på hur huset ser ut. Så kraften som Paulus ber om är en mäktig kraft, en personlig kraft. En kraft i vår inre människa, en paradoxal kraft och en kraft till förändring. Hur kan det här te sig liksom? Hur kan Gud portionera ut sin kraft? Och hur kan det se ut när Gud verkligen tar boning i någon? Och när jag funderade på det så kom en av mina hjältar till minnes. Och det är en som heter Bruce Olson. Jag vet inte om han lever längre. Om han lever nu så är han uppåt i kanske 90-årsåldern. Men det var en missionär. Och är man uppvuxen i ett kristet hem så har man säkert en sliten kopia av Driven av kärlek. Som är en memoar som han skrev på typ 80-talet. Som är jättespännande. Men den boken som jag gillar mest av hans är en som släpptes 2006 och där reflekterar han över liksom 40 års missionärt arbete bland motilonerna heter de som är stammen som han jobbar i Ecuadors djungler. Och det finns ett sekvens i den boken som har berört mig när jag återvänt till den så många gånger. Så han liksom han bor i djungeln och en dag så blir han kidnappad av en gerillagrupp. Och den här grillagruppen tar honom ut till någon liksom jätteavlägsen plats. Och när han väl kommer till deras läger så är det uppenbart att de försöker pressa honom att få motilonerna, den här ursprungsbefolkningsgruppen, att samarbeta med grillagrupperna. Och han vägrar. Och när han vägrar så blir han först kedjad vid ett träd i 4 månader. Så han får ganska allvarliga inre sjukdomar. Hans kläder börjar ruttna. Och till slut så ger de upp den metoden. De tar in honom i lägret. Och där torterar de honom. Och till slut så skenavrättar de honom. Och när jag läser om det här så slår det mig dels typ, hur överlever han? Men det är egentligen inte det som är det anmärkningsvärda, för han beskriver också hur han upptäcker att en av soldaterna kan inte läsa. Så han frågar om han får börja en skola i det här grillalägret. Så han lär dem att läsa, och när de lär sig läsa så skapar han en skola där de pratar om politik och de pratar om geografi och historia och om till och med om teologi. Och flera av de här grillasoldaterna blir så häpna av Bruce att de kommer till tro. Liksom. Så det är inte bara det att han överlever, och det är inte bara det att liksom han klarar sig utan att verka vara bitter över det här, utan folk kommer till tro. Hur är det möjligt? Och jag tror att det handlar om att han fick kraft i sin inre människa genom den helige ande. Och att Gud hade tagit boning i honom så till den grad att det smittade av sig. Det som grilla soldaterna såg var Kristus egna karaktärsegenskaper som hade tagits i uttryck i Bruce Olsson. Jag vet inte exakt hur era liv ser ut, men jag gissar att det inte är sådär jättemånga som kämpar med hur man ska överleva en fångenskap hos en grilla grupp. Liksom. Men vi kämpar med andra saker. För mig ställer jag frågan nu, hur är man en tålmodig och kristuslik pappa när barnen slänger ut skorna för tredje gången på väg till förskolan? Hur är man en tålmodig och kristuslik medarbetare med sina kollegor? Kanske finns någon här som brottas med andra saker. Hur undviker jag att söka tröst i alkohol eller droger och istället söker mig till Kristus när jag blir frestad att använda en genväg för att må bättre? Hur finner man kraft att orka sig igenom en depressiv episod till? Hur finner man kraft att orka med kanske ett kroniskt sjukdomstillstånd eller dåliga nyheter? Vart finner man kraft att göra det? Och där tror jag att den kraften som kunde bära Bruce Olsson genom 4 månaders fångenskap och genom tortyr kan bära oss genom vår vardag. Och att det är någonting som vi uppmuntras att be om genom den här bönen. Så det är det första egentligen som Paulus ber om. Kraft i vår inre människa genom den helige ande. Jag ska säga några saker bara om kärleken också. Det är lite anmärkningsvärda när jag funderade på den här. För Paulus ber, det är inte jättetydligt i många svenska översättningar, men Paulus ber om att de ska få styrka och greppa Guds kärlek eller Kristi kärlek. Och det funderar jag till en början till. Behöver man verkligen så mycket styrka för det? Och jag tror att det kan komma perioder när vi verkligen behöver styrka för att kunna greppa den här kärleken. Men först bara, vad är det för slags kärlek? Om man bara tänker lite på när Paulus pratar om den här kärleken, så är det en ovillkorlig kärlek, och det är en kärlek som är självutgivande. Så han pratar om den ofta när han pratar om hur Kristus dog för oss. Han pratar ofta om hur liksom Gud i Kristus har sökt upp oss. Och att vi liksom förutbestämda till barnaskap. Att det är han som söker upp oss. Det är han som håller i oss. Och det är han som visar sin kärlek genom att offra sig själv för oss. Och här ber Paulus, verkar det som, att det som vi kanske vet med våra huvuden om den här kärleken, att det ska bli en personlig erfarenhet inuti oss. Att det ska gå ifrån att vara en teologisk abstraktion till att vara en erfarenhet som faktiskt vi bär med oss i djupet av dem vi är. Men behöver verkligen så mycket kraft för det? Vi gillar ju Guds kärlek. Liksom. Det är ju ingenting som vi har så svårt att förstå. För det är en karaktärsegenskap som vi tycker så mycket om. Liksom. Helighet som Paul, eller som Joel pratade om här. Men det är lite konstigt. Men kärlek, det är vi, liksom, vi är on board. Men där tror jag att det finns många utmaningar med att förstå det här. Men 2 saker som har kommit till mig är. En, jag tror att vi kan bli så hemtama med Guds kärlek att vi inte riktigt greppar hur radikal den är. att vi är kanske uppvuxna med den, och att vi pratar så mycket om den att det blir en självklarhet, att man inte fattar att till och med jag som lever ett liksom utåt sett städat liv också behöver få uppleva den här radikala självutgivande kärleken precis som alla andra. Det finns ju något så här citat som man har tillskrivit olika, ibland tror det är Voltaire, ibland Rousseau, mäter, men Gud förlåter, det är hans jobb. Och ibland känns det lite som att vi kristna är så också med hans kärlek. Men klart att Gud älskar, det är hans jobb. Och där tror jag vi behöver styrka att bli liksom omskakade så att vi förlorar den här hemtama upplevelsen av kärlek. Och sen annan, nästan diametralt annorlunda svårighet som vi kan ha med att greppa kärleken, tror jag har att vissa av oss bara av olika skäl har jättesvårt att tänka sig att vi är älskade. Att vi är älskade och omtyckta av Gud. Och det kan bero på många saker. Ibland är det upplevelser i barndom, i familj. Ibland är det omständigheter med sjukdomar. Ibland är det depressiva tillstånd som gör att jag kan inte tänka mig att Gud faktiskt älskar mig. Och i morse faktiskt kom jag att tänka på en kompis till mig som jag lärde känna i Sydafrika för jättelänge sedan när jag var där i, och gick en lärjungaskola. Och han beskrev om ett långvarigt psykiskt mörker som han hade befunnit sig i. Och jag kommer inte exakt ihåg de exakta omständigheterna. Men han beskrev att det hade gått så långt att han hade gett upp hoppet om sitt eget liv. Så han hade gjort förberedelser för att ta sitt liv och han hade liksom var redo och satt med det han behövde för att avsluta sitt liv. Och där och då bryter Guds kärlek in. Och han blev missionär sen i Sydafrika och sen på andra omständigheter. Och jag bara vill nämna det för jag tror att Guds kärlek också är paradoxal, lite som hans kraft. Av olika skäl så föranleds upplevelser, intima, långa upplevelser av hans kärlek, av mörker. Och jag skulle vilja skicka med det avslutningsvis att om du befinner dig i en sån position där du känner att jag har gett upp hoppet om mig själv, så är min uppmaning att håll i och håll ut. Att oftast så är det som med liksom gryningen, att det är mörkast innan ljuset bryter in, så är det också med Guds kärlek. Ja. Avsluta med att be innan vi går vidare i gudstjänsten här. Herre, tack för att vi kan få stämma in i Paulus böneliv. Tack för att vi kan få lära oss av det som han ber över i Efesierna. Jag ber precis det som han har bett över dem, att jag och vi här, att vi ska få uppleva din kraft i vår inre människa genom din helige ande, att du, Herre, ska få slå boning i oss, Herre. Och jag ber att vi, som Paulus säger här, ska få uppleva din kärlek, både bredden, djupet, höjden, Herre. Och att vi ska få uppleva att vi kan be om saker långt över vår fattningsförmåga, Herre. Jag lägger det här i dina händer, Herre. Jag ber att du ska få förnya oss idag och förnya oss i veckan som ligger framför. Vi ber det genom din son, Herre. Amen.
Amen.